Podplay.
Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag, vem har det egentligen knepigast? Den långa mitten eller den breda mitten? Häng med. Det är tisdag den 24 maj och dags för det 32:a sammanträdet i politikrummet. Idag är det bara du, Thomas Nordenskjöld.
Hallå.
Och jag, Viktor Bartkron, som närvarar. Inte så bara, men ändå. Den här podden har ju i drygt 3 månader börjat med frågan som har slagit ut alla andra. Den om och sen när och efter det hur Sverige skulle söka medlemskap i NATO. Det hände i förra veckan och sen fastnade det.
Ja, det får man säga att det är gjort. Ett rätt låst läge. Turkiet säger nej. Ingen drömsituation för Socialdemokraterna direkt. Att förhandla med Centerpartiet och Vänsterpartiet är en sak, Erdogan en annan. Så att man får väl säga att det verkar kunna ta tag detta.
Med tanke på att man fortfarande inte har fått ihop Vänsterpartiet och Centerpartiet så... Ja, det kan det nog göra. Vi följer naturligtvis detta, men inte idag. Vi tänkte faktiskt fokusera på andra saker för en gångs skull. Och varför då inte läget i den förvisso inte jättestora, men potentiellt väldigt avgörande liberala mittendelen av det svenska politiska landskapet. Där finns ju Liberalerna och Centerpartiet. Två partier som efter det förra valet hamnade på exakt samma plats i den politiska tillvaron, men som har tagit väldigt olika vägar sedan dess.
Ja, och vi kommer ju båda direkt nu från en kaffeträff hos riksdagsjournalisterna med Johan Persson som gäst, Liberalernas nya partiledare.
Liberalernas tredje partiledare bara den här mandatperioden.
Ja, men förmodligen den sista, den här mandatperioden i alla fall. Det är ju han som ska rädda Liberalerna i höstens val, är tanken.
Det var ju för sig också tanken med Nyamko Sabuni för några veckor sedan, men ja.
Ja, men just nu i alla fall så ser det ju lite mer lovande ut än det gjort ett tag.
Ja, det får man ändå säga om man accepterar att allt är relativt. Liberalerna har fått ett litet lyft i sammanvägda opinionsmätningar. Det är alltså inte bara en som sticker ut. Och det här har man gjort ett väldigt stort nummer av internt och externt. Man kan nog säga att Liberalerna just nu är Sveriges genom tiderna mest nöjda 3,5% parti. Man har hängt på riksdagsspärren, man ser en potential att locka ytterligare stödröster. Man har passerat Miljöpartiet som krisparti nummer 1. Och kanske framförallt så verkar det ju råda något slags möjligen bedrägligt men ändå lugn i det här partiet som annars har ägnat betydligt mer tid åt att bråka med varandra än att bekämpa samhällsproblem och politiska motståndare. Vi träffade alltså Johan Persson i detta något informella sammanhang som en timslång träff med riksdagsjournalisterna är. Vad tar vi med oss från den förmiddagen då?
Ja, så en spaning är väl att så fort Johan Persson blir lite stressad så drar han ett skämt. Och det där verkar ju faktiskt fungera ganska bra. Vi såg det också i replikskiftet i SVTs partiledardebatt här nyligen när han stod och debatterade mot Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, och egentligen hade ganska stora problem skulle jag säga, men alla bara kommer ihåg från det där mötet var att han drack programledarens vatten, tror jag.
Det är lite som den här, vad kallar de det i England, dead cat strategy, om du känner att du inte kommer vidare i en diskussion, om du har fastnat och blir pressad, kasta upp en katt på bordet så kommer alla bara prata om att det ligger en död katt där istället för det du då var utsatt för. Fast det är något då, en mer timid variant. Det fanns ju kanske några tillfällen att bli lite stressad under den här långa frågestunden. Mest besvärad skulle jag nog säga att han blev när frågorna gällde just NATO och Turkiet. Där vill han verkligen inte prata och komma med åsikter utan sa att han har förtroende för regeringen och var påtagligt. Det var ett annat stämningsläge jämfört med Liberalernas karneval i samband med att Sverige svängde och blev för NATO, får vi säga.
Ja, det där vittnar lite, får man säga, om hur känsligt det där är just nu.
Ja. Det var väldigt låg profil i den frågan. Sen ska vi säga att väldigt många av frågorna till Johan Persson handlade om det som frågor till partiledare i Sverige tenderar att handla om detta året, liksom de föregående, nämligen Sverigedemokraterna.
Jo, så var det. Alltså, det finns fortsatt ett visst intresse för det partiet i journalistkåren, får man säga, och hur andra partier förhåller sig till Sverigedemokraterna. Och det är ju för sig också, ska man ju säga, till journalistkårens försvar en ganska förändlig materia det där.
I alla fall när det gäller just Liberalerna. Ja. Liberalerna har ju ganska hög utsträckning sig själva att skylla. Det det var ingen som tvingade dem att ägna 5 år åt att positionera sig i förhållande till andra partier och diskutera sin positionering i förhållande till andra partier, och då framförallt Sverigedemokraterna. Och man har också bytt fot ju flera gånger och ibland inte sällan skruvat lite på foten också.
Så är det.
Men kom det något avgörande nytt idag, tyckte du då?
Ja, men jag tycker faktiskt att det gjorde det. Även jag ställde ju frågan till Johan Persson om Sverigedemokraterna ska erkännas. Och det var tydligt att Johan Persson inte hade problem med tanken på att sluta en bred överenskommelse med Sverigedemokraterna innan valet. Det här är ju någonting som Sverigedemokraterna krävt. Alltså något januariavtalsliknande. Man säger att om man inte släpps in i regeringen, ja, men då ska man ha mer betalt och det ska vara en stor bred överenskommelse som reglerar allt i minsta detalj.
Man kan ju tycka att det ligger i farans riktning. Man skriver redan gemensamma debattartiklar innan partiledardebatten när man kommer med gemensamma pensionsförslag, att steget kanske inte är så långt. Men i just den internliberala diskussionen så är det ändå ett steg.
Ja, men jag tycker nog det, eller det som jag också reagerar lite på som jag tycker var intressant, som är en skillnad mot hur det lät tidigare, det är ju att Johan Persson inte har några problem alls och värjer sig mot att en beskrivning av att det blir ett organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Det är ju, som jag ändå uppfattade, ett nytt besked. Alltså när Liberalerna hade de här interna stridigheterna och gjorde sitt stora vägval, då var man från ledningen i Liberalerna tydliga med att man inte skulle ha ett organiserat budgetsamarbete, att det mer handlade om att förhandla i riksdagens finansutskott.
Men det verkar ändå, jag tyckte också att det lät som att det här var ju ganska klappat och klart, och det ligger väl någonstans i naturen. Han ska ju sitta i regeringen, säger han. Och den regeringen avser ju att ha, som Ulf Kristersson tänker sig att bilda, den ska ju jag har Sverigedemokraterna som ett väldigt nära stödparti, har ju Kristersson väldigt tydligt sagt.
Jo, verkligen. Och det är ju så att alltså det har ju varit, alltså det har man ju hört från när man pratat med ledande moderater, så har det ju länge under hela Nyamko Sabonis tid, tycker jag, fanns det ju liksom starka tvivel i Moderaterna fortsatta om att släppa in Liberalerna i regeringen. Och det handlade just om detta. Liksom liberala röda linjer, ja, men kommer de acceptera ett budgetsamarbete? För det har ju Moderaterna varit övertygade om att det kommer behövas. Så att i och med det här beskedet att han talar öppet om att, ja, men det blir ett organiserat samarbete med Sverigedemokraterna om budgeten och sannolikt om annat, ja, men då har han undanröjt ett avgörande hinder för den där MKDL-regeringen som stödjer sig på Sverigedemokraterna, skulle jag säga.
Och det är ju då skulle man kunna tänka sig att med denna då ändå förskjutning skulle uppstå det som brukar hända när Liberalerna försöker göra den här typen av saker, nämligen en stark motreaktion, stora protester, interna uppror, upprop på olika bloggar och Facebook.
Sånt har vi sett.
Men vi ser inte så mycket sånt nu.
Nej.
Och det är lite intressant. Istället har vi sett ganska många indikationer på nästan så här påklistrat god stämning mellan tidigare kritiska röster och den nya partiledaren. Frågan är, tänker jag, hur mycket det hänger ihop med det faktiska sakpolitiska fokus som Johan Persson betonar idag också. Det är ju frågor av en typ som den gruppering i partiet som har väldigt svårt för Sverigedemokraterna och tanken på att samröra sig med dem brukar gilla. Alltså det är en borgerlig vänsterprofil som Johan Persson försöker lansera med. Ja, det är mycket socialt, det är mycket förebyggande åtgärder mot brott. Det var också skolfrågan som kom upp till diskussion idag.
Ja,
men det som var lite intressant för framtiden.
Ja, men det gjorde det. Och det handlar bland annat om att han säger sig vilja gå längre än något annat borgerligt parti när det gäller att strama åt villkoren för friskolorna. Och det där tycker jag är intressant. Och han säger då, för jag frågade om det, för det är en sak som borgerliga politiker ofta kan säga rent retoriskt, men då säger han att det ska inte bara handla om kvalitetskrav som borgerliga politiker brukar lyfta när det gäller friskolor, utan även att gå på själva vinsterna. Och det där tycker jag, det där har man lite väntat på. Är det så att han håller fast vid detta och att det inte bara är retorik? Nej, men då skulle jag säga att det är liksom ett ganska stort skifte i svensk politik. Det här är en stor stridsfråga om ett borgerligt parti börjar på allvar vilja reglera friskolornas vinster. Ja, men då har de här friskolbolagen anledning att bli lite stressade på riktigt. Men så, ja, det återstår väl att se vad det blir av detta, ska man säga.
När det gäller just skolan som Johan Persson vill prata mycket om, så dök det upp ett annat lite intressant perspektiv, tyckte jag, om än i en bisats och inte kanske helt medvetet. När Persson pratade om folkskolereformen 1842. Det är ett tag sedan, det är 180 år sedan, men det är en kär sak i många gammaldags folkpartisters bild av svensk historia. När man helt enkelt, med Johan Perssons ord, vi slet in böndernas barn från åkern. Och då bildade de och gjorde dem till goda samhällsmedborgare.
Ganska slagkraftigt.
Ja, och det intressanta här tycker jag ju är viet. Hur man då automatiskt identifierar sig själv som den etablerade överheten som tog böndernas ungar och gav dem en bättre framtid. Men jag tror inte att en centerpartist med rötter i bonderörelsen hade uttryckt sig på det sättet.
Sannolikt inte.
Nej, och det där är ju ett perspektiv som i någon mening fortfarande präglar liberalerna på gott och ont och skiljer ut dem. När, vilket blir ganska tydligt när de pratar om skolfrågor, när de pratar om integration, vilket är det de pratar mest om. Då är perspektivet är ofta vad vi ska göra för dem. Man pratar om utsatta, men man pratar om dem som ett objekt, inte som det subjekt man företräder. Och det där är ju, för de man talar till, de befinner sig ju sällan i ett utanförskapsområde, utan de bor i en villa någon annanstans i stan.
Ja, han pratade väl om, han var ganska specifik där, Johan Persson. Han pratade om villa bor i Örebros finare förorter samt Västerås, eller vad var det han sa?
Ja, det var någonting. Det, ja. Han hade väldigt...
Nischad.
Ja, och risken här tänker jag är ju att även om man inte har några problem med det som sägs, tvärtom så tror jag att många håller med, vare sig de bor i ett utanförskapsområde eller i en villa när man säger att man vill förbättra integrationen och ge barnen en bättre framtid, så finns det någon form av risk att man hamnar, att man inte blir helt relevant i det man liksom kommer dragandes med in i en valrörelse. Man blir lite hängande i luften mellan de man pratar om och de man pratar till. Det är för de som bor i villa men bryr sig om de som bor någon annanstans. Och det är inte en självklar framgångsposition i politisk verksamhet, tänker jag. Så jag ställde frågan till Johan Persson om hur han såg på det där. Och tyckte också var lite intressant att han sa inte alls emot. Vilket man kunde anat att nej, så där är det inte alls. Vi företräder alla. Nej, han slog tvärtom fast att man siktar ju på 15% och inte 51%. Man ska, nu är det ju mina ord då, faktiskt vara ett parti för en upplyst minoritet som blickar ut över gräsmattan och ser en värld utanför. Men den där upplysta minoriteten ska helst vara något större än vad den är idag då. Men det är ändå, det är som sagt inte ett helt vanligt perspektiv bland de svenska partierna.
Nej, så är det ju. Sen är det ju en bit kvar även till 15% får man säga.
Det får man säga.
Men annars tycker jag, alltså, något man kan ta med sig, Liberalerna tycks ju ändå, det finns ju som vi sa en liksom optimism i partiet, och en fördel som Liberalerna har idag, det är ju att de är igenom sitt, alltså alla de här åren av bråk har någonstans skänkt legitimitet, och man har landat i det, ja, men i det så kallade nya politiska landskapet på ett sätt som man väl inte kan säga att det andra uttalat liberala partiet har, Centerpartiet.
Inte alls, och det ska vi strax återkomma till här i podden. Ja, om Liberalerna har haft sina omprövningar som något slags offentlig slagsmålsterapi, eller vad vi ska kalla det, så gäller motsatsen, kan man säga, för Centerpartiet. Där följer man sin kära ledare i vått och torrt, och alla är mycket entusiastiska över sakernas tillstånd, även om resten av världen tycker att det ser ut som att man har hamnat i en återvändsgränd. I alla fall är det här den officiella bilden. Men Thomas, du har en stor artikel i Expressen idag som ger en något annorlunda bild av läget i detta nyckelparti i svensk politik. Berätta.
Ja, nej, men det är ju ganska oroligt och frustrerat nu faktiskt i Centerpartiet. Alltså det är ju tydligt att den här, alltså rent psykologiskt, så, som en beskriver, väldigt stor skillnad att ligga på 8-9% opinionen och ligga på 2%, eller ligga på 6%.
Nej, riktigt så illa har det inte blivit. Man har tappat en 2%.
Nej, men precis. Nej, man ska inte föra iväg så mycket. Nej, men min bild är att Ulf Kristerssons lagbygge på högerkanten, som ju ter sig allt mer klart och där alldeles uppenbart Jimmie Åkesson ingår i bygget, har ruckat på spelplanen så mycket att det skakar även under centerpartisternas fötter. Alltså den här strategiska mittenpositionen anses inte vara trovärdig längre.
Frågan är ju hur många utanför Centerpartiet som har upplevt den strategiska mittenpositionen som sådär vansinnigt trovärdig tidigare heller, kan man ju säga. Den har ju någonstans, om man har synat den närmare, alltid byggt på att ytterst att Moderaterna och Socialdemokraterna ska övertygas om att göra gemensam sak och ha något slags regeringsprojekt tillsammans med Centerpartiet. det har vi väl aldrig haft några signaler på att, att det skulle vara nära förestående. Men frågan har inte konkretiserats så mycket och därför har man kanske kunnat slippa tänka på det. Förlåt att jag avbröt.
Nej, nej, inte alls. Nej, men, och, sen och det här verkar man ju ganska liksom, överens om i partiet. Eller liksom, samstämmigheten sträcker sig så pass långt att man är överens om att partiets nuvarande position inte är hållbar. Alltså där man, det här med att man då gång på gång släpper fram socialdemokratiska regeringar, men numera då sedan januariavtalet föll, inte genom att man förhandlar inte med dem och ställer inte krav, utan man verkar liksom, man verkar inte inom den majoritet man bildar, mer än kopplat just till det här avståndstagandet till Sverigedemokraterna. Och det här då är då inte hållbart, menar många.
Nej, och det konkret ledde till, eller leder till, är ju att just nu har vi då en situation där Centerpartiet har låtit Magdalena Andersson tillträda som statsminister. Både en och två gånger faktiskt. Det blev ju lite lustigt där i höstas. Men genom att inte samtidigt verka inom den majoriteten så var det ju då Kristerssons lag som har vunnit flera viktiga sakpolitiska omröstningar, och inte minst då budgetomröstningen i höstas. Och detta, att välja en statsminister från den ena sidan och släppa fram politiken från den andra, har man nu alltså då kommit fram till inte är en så bra strategi. Who could have known? Ja. Men vad vill de då istället?
Ja, men alltså, en del av partiet, dit Annie Lööf och hennes partiledning kan räknas enligt mina källor, har ju landat i att det här Kristerssons lagbygge då med Sverigedemokraterna tvingar Centerpartiet att stänga dörren högerut. Vi hör ju redan det i Annie Lööfs retorik. Hon har ju skruvat upp den mot sina forna alliansvänner och avkräver dem på besked om vad de röda linjerna mot SD går och så. Men enligt dem då som tillhör den här grupperingen så måste man nu ännu tydligare signalerar sin samhörighet med Magdalena Andersson. Det här talet om den här strategiska mittenpositionen fungerar inte längre.
Nej, om man ur ett strikt väljaroptimerande perspektiv så framstår det ju som en ganska logisk sak att göra. Vi har ju sett flera mätningar på senare år som visar att Centerväljarna av idag är till kompakt majoritet förespråkar en socialdemokratiskt ledd regering framför en moderat. Jag tror att siffrorna var omkring 60% som ville se Magdalena Andersson som statsminister mot en 10% av Centerväljarna som ville se Ulf Kristersson, så det känns ju som en väljartaktisk no-brainer. Men det finns ju andra perspektiv på politiken.
Ja, men så är det ju. Men det är intressant därför man hänvisar ju faktiskt internt också i de här diskussionerna i partiet just till detta, enligt mina källor. Att man legitimerar det här närmandet till S som pågår med att de egna väljarna vill se det. Men problemet som du säger är att många aktiva i partiet, alltså beslutsfattare på olika nivåer, ända upp i partistyrelse och riksdagsgrupp, inte alls vill detta. De gick inte med i Centerpartiet, de har inte engagerat sig i Centerpartiet med någon form av dröm om att sitta i en S-regering, som det verkar.
Nej, det är ju lite, problemet är ju att inget av det de engagerade sig för är möjligt, kan man säga. Och det gäller ju faktiskt för de flesta partier. Det var få som gick med i Kristdemokraterna för att bilda regering med vare sig Folkpartiet eller Sverigedemokraterna, man säger så. Alla tvingas ju anpassa sig till olika former av realiteter och göra vissa vägval, väga olika pester och kolerautbrott mot varandra och landa i någonting. Detta gäller alla. Det verkar dock som att Centerpartiet mer än de flesta har haft svårt att ta in det. Men nu börjar det alltså trilla ner.
Ja, nej, men det finns ju en relativt stor falang, stor kraft inom Centerpartiet. Vi får se, så småningom sannolikt se hur stor den är. Men som verkligen inte vill ta det här steget in i en S-regering. Som ifrågasätter att Lööf och partiledningen lägger så mycket fokus också på just SD-frågan. Och som då också anser att dörren högerut måste öppnas igen. Om man då menar allvar med att man ska vara ett mittenparti, så kan man inte ha dörren åt ena sidan stängd, så att säga.
Samtidigt så tycker jag inte att man hör någon direkt genuin omprövning från det hållet heller. Det är mer att man önskar en enhörning med annan färg på hornet eller något liknande. Vart leder det oss då på kort till medellång sikt, kan vi gissa?
Ja, alltså, någonstans är det ju så att alltså, Annie Lööfs liksom, relativt stora framgångar med att tysta den här debatten om partiets vägval som vi har, som Liberalerna har liksom, roat oss med under ett par år. Den har legat och pyrt och riskerat att flamma upp hela tiden även inom Centerpartiet. Vi vet ju att riksdagsgruppen har varit delad, partiet har varit splittrad i det här samarbetet när det gäller synen på samarbetet med Socialdemokraterna. Men att det liksom förr eller senare kommer tillbaka, och det är ju det alltså en del centerpartister nu tror liksom inte går att undvika längre. Att man förr eller senare, sannolikt inte före valet, men så kommer partiet tvingas in i en mera offentlig diskussion om detta.
Men då måste jag ändå säga, är utgången av detta egentligen en spännande fråga? Det är ju svårt, för att inte säga omöjligt, att se Centerpartiet av idag, eller för den delen skulle nästan säga imorgon, kliva in som det femte hjulet i detta bygge som man fördömt på längden, bredden och tvären till höger om mittlinjen i svensk politik. Och om inte himlen rasar in, det gjorde den förra gången, men om vi ändå utgår från att den inte kommer att göra det igen, så återstår då ett alternativ, nämligen det andra. Och då hamnar man där, före eller efter eller under en offentlig debatt om saken. Eller?
Ja, nej men alltså det är precis så är det ju. Alltså det kommer inte hända så länge Annie Lööf är partiledare att man går tillbaka till borgerligheten och liksom börjar stödja eller liksom samarbeta eller sitta i en Kristersson-ledd regering som samarbetar med Sverigedemokraterna. Men frågan här är ju om hon har mandatet att ta liksom nästa steg, för det är det finns tvivel kring här. Alltså alla är som sagt överens om att man, där man är idag, det är inte bra. Partiledningen har analysen att man bör, liksom, man vill verka för att ta ytterligare ett steg, sannolikt då att sätta sig i en S-ledd regering, att bilda en koalitionsregering med Socialdemokraterna efter valet, men motståndet som finns gör att man hamnar i den här liksom, positionen som egentligen ingen tycker är bra.
Det här har vi varit inne på tidigare och det har pratats mycket om från centerhåll och från socialdemokratiskt håll om utsikterna för en koalition mellan Socialdemokraterna och Centern. Och visst, det steget kan man ju ta, men det återstår ju ett till. Det som man inte heller pratar om så himla gärna. Och det är ju att den regeringen skulle ju med all sannolikhet vara beroende av Vänsterpartiets aktiva stöd på precis samma sätt som en moderat, kristdemokratisk, liberal regering skulle vara beroende av sverigedemokratiskt stöd. Och är det inte egentligen det som kommer att bli den riktigt besvärliga frågan för Centern? Inte relationen till Socialdemokraterna, där är man väl ändå ganska hemma, utan att gå från via oberoende mittenkraft till här sitter vi med Ali Esbati och utformar Sveriges statsbudget. Verkligen. För det är ju det man kommer behöva göra. Ja, nej, men även om man inte ens vill ha en debatt om saken för att den är så jobbig att tänka.
Nej, och det där har ju de som då ändå företräder, de som är lojala med partiledningen och som ingår i liksom den nuvarande majoriteten i partiet, får man säga, som vill styra åt det hållet. De har ju svårt att svara på det, men det de säger är väl något i stil med att ja, men det där blir upp till Socialdemokraterna att hantera. Vi får väl se hur det blir med den saken.
Är det mycket som återstår att se i år? Vi kan konstatera att den breda centerpartistiska mitten har ju fortsatt större stöd i opinionen, men kanske något dystrare framtidsutsikter, medan den långa Johan Persson-mitten har än så länge väldigt få väljare, men åtminstone mer hopp om livet än för några veckor sedan. Vem som utgör störst volym efter valet den 11 september, det återstår att se. Vi kommer få anledning att återkomma till det många gånger innan dess. Tack för idag, Thomas Nordenskjöld.
Tackar.
Vi är tillbaka i politikrummet om en vecka, tisdag den 31 maj. Hej så länge.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.